A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Kan vi inleda med då? Danskarna kan sina filmer.
Danskarna? Jag såg en dansk film igår.
Gjorde du det?
Ja.
Ja, just det, ja. Rom där med Rolf Lassgård.
Möte i Rom.
Hur var den?
Nej, den var jättefin. Framförallt.
Möte i Rom.
Så var den ju Rolf Lassgård bland annat. Mm.
Det känns som någonting jag skulle uppskatta.
Ja, men den var skön, lättsam, glad, fin, kärlek och sådär. Jättetrivsam. Mm. Och...
Var Tommy Körberg med?
Nej, ja, det var han. Jag har ingen aning. Men det är möjligt.
Exakt. Man är osäker idag.
Det är möjligt. 50-50 att han var med.
Exakt. Stående hela statist. Året. Var Tommy Körberg med? Ja.
Statist.
Fråga Hugo. Ja, det var fint. Och sen utspelades ju hela filmen från början till slut i Rom.
Det gillar du.
Ja, för fan.
Var det mycket Spanska trappan, Pantheon?
Ja, då körde ju de klassiska.
Ja, då körde de.
Ja, men det var ju det var skickligt gjort. Och...
Måste man göra det alltså?
Nej, det var annat också. Men det är klart, ska du göra en film så
sin igenkänning och kulisser.
Ja, det är ju det som är liksom. Men den var riktigt fin.
Öppningsscen utanför Colosseum.
Ja, det var ju det blev. Ja. Taxin kom upp och så.
Naturligtvis.
Det var inget originellt. Men det är alltid, man blir rörd och tänker att en dag och så vidare. Har det dragit igång eller?
Det ser du väl, staplarna, de ser fina ut eller?
Steget mellan Rom och Göteborg är ju längre än man tror. Men också kortare än man tror, eftersom vi har spelat in nya filmer som ligger ute.
Ja.
Från Gaisgården. Och från dina pubrunder med Gais-supportrar.
Var bara en man.
Ja, men den pågick ett tag.
Nej, till 22.
Ja, det är ju inte så farligt. Men det blev fina filmer. Har ni inte sett dem så gå in och kolla på dem. Mm. De ligger ute nu, två stycken. Den senaste la vi ut alldeles nyss här.
Framförallt gör jag ju en Fidde-imitation.
Ja, just det.
Av någon oförklarlig anledning så kommer de ge mig en jävla blås där.
Ja, ja.
Som
ja,
exakt. Titta på den istället. Det är riktigt.
Inte spoila.
Nej.
YouTube.
På YouTube, jag studerar svenska i Europa. Där har ni den, gå in och kolla på den. Det är många som har gjort det redan, det är trivligt. Vi har ju de allsvenska biblarna som rullar på. Vi har kommit till avsnitt 4.
Riktigt.
Ja, det är bra. Och vi börjar med Hammarby Bayern. Det är rätt långt från Berras rör avlopp till folkmyllret vid Nytorget. Knappast någon stadsdel i Sverige har blivit en större symbol än just Södermalm. Vad stadsdelen är en symbol för beror väldigt mycket på vem du frågar. Det kan handla om allt från PK-elit till proggiga bohemer och sen en hel del däremellan. En del hävdar att Söder i Stockholm har tagits över av mediepersonligheter, influencers och subventionerade kulturarbetare. Samtidigt räcker det faktiskt att ta en öppenhjärtlig promenad inom stadsdelen för att bli hänförd av dess skönhet, av mångfalden, myllret och atmosfären. En del vill påstå att Söder är en återspegling av pluralism, öppenhet och tolerans. Andra ser stadsdelen som ett sorts illrött skynke. En vulgär och ängslig plats befolkad av människor som gärna koketterar med sin tolerans och öppenhet mot andra men bara umgås med likasinnade. Jag bodde nästan 10 år på olika adresser på Södermalm och trivdes väldigt, väldigt bra. Det finns små kluster av mediepersonligheter, mörvlar, reklamar och kändisar. Men som överallt annars i samhället och i livet så handlar det mest om att försöka ha ett öppet sinne och inte minst en öppen blick. Södermalm har några av de vackraste platserna i hela Stockholm och därmed i hela Sverige faktiskt. En promenad nere vid vattnet vid Södermälarstrand bort mot Reimersholme, den där bron över mot Långholmen är platser som är bland de vackraste i landet. Hammarby är den klubb i Sverige som nog har det mesta på plats. Man har en fin arena, man har bra med pengar och man har ju framförallt som bekant publikunderlag som de flesta andra klubbarna i Allsvenskan bara kan drömma om. Samtidigt är man en klubb och en förening som de senaste åren genomgått en slags kulturrevolution. Jesper Jansson lämnade för Cypern 2023 och direkt efter säsongen stod det klart att Kim Hellberg, som gjort två fantastiska säsonger med Värnamo, om det var två, det kanske var fler.
Två.
Bra. Det stod klart att han skulle bli din ny huvudtränare, ska jag säga, efter att spanjoren Marti Cifuentes flyttade till England och det halvsuspekta laget Queens Park Rangers. Bayern blir definitivt att räkna med årsallsvenska. Jag gjorde någon kort intervju till någon Bayern TV, så att de skulle komma 3-4. Det blir de glada över. De verkar ha något lägre förväntningar möjligen, men jag tror på dem. Jag tror på Kim Hellberg kommer att ordna det här, även om det kommer ta viss tid, men de kommer växa in i det. Och det är ju som bekant hur många gånger Hugo som allsvenska spelat i. 30.
Riktigt. Ja, det är... Nej, men det är bra att du påminner.
Ja, ja. Mm. Håll ögonen på Josef Erabi såklart i anfallet. Givetvis på lagkapten Nahib Sara som det mesta går igenom. Men också målvaktluftet Oliver Dovin.
Mm. Fint.
Gillar sitter du och kollar bakåt här lite. När vann liksom Bayern mot allsvenskt motstånd senast? I Varberg i september.
Ja, nej, men det var ju också senaste gången de vann en... nu vann de ju mot...
Ja, men de vunnit mot Sandviken och...
Ja, men i tävlingsmatcher så var ju... Mot Sundsvall den första, sen i september.
Ja, men om man tänker allsvenskt mot
Sundsvall är ju super.
Mm. Ja, Varberg också för den.
Ja, numera.
Ja. Ja, nej, men de har väl höll väl superettanivå i fjol också, va?
Ja, det måste ju kunna säga.
Ja. Ja, men om man tar det då innan så vinner de mot AIK i derbyt.
Ja.
Omgången innan. Mm. Det är ju ett tag sedan.
Mm. Får man säga. Så jag vänder mig direkt där. Innan jag kommer in på mina krav och förväntningar så bara går jag direkt till 3-4. Jag tror att de dansar åt det tipset på Södermalm. För att jag misstänker att du inte har sett träningsmatcherna i år.
Jo, jag har sett en del. Men vad jag är inne på när det gäller det så handlar det om...
Tid och tålamod.
Så var jag en fin intervju med, vad heter han, Hjelmberg där. Mm. Och sen så lite annat, just att växa in. Alltså jag har fullt förtroende för Kim Hellberg oavsett lagsympati. Jag är helt övertygad om att han är rätt man för Bayern. Det kommer inte synas de första 10 omgångarna. Men över 30 så kommer de göra en bra säsong, för han är för bra för att inte lyckas över tid.
Mm. Men där står vi i samma ringhörna, absolut. Men jag tycker att det blir svårt när man går in på och liksom ska sia om Hammarby 2024. För mig är den stora skillnaden just förväntningar kontra krav. Det är liksom snart 10 år sedan Bayern blev ett allsvenskt lag igen. Sen dess har ju klubben tagit enorma steg, både sportsligt och organisatoriskt. Det är väldigt tydliga gröna pilar. Ekonomiskt är Bayern en av allsvenskans största klubbar idag. I flera år har de nu varit tvåa, trea tabellmässigt sett till personalkostnader i allsvenskan. Alltså den lönen och hur mycket man kan investera av sina pengar i truppen. Sen så ska man väl lägga till att Hammarby har HTFF och stora satsningar på damlaget som också ligger där under. Men det är ju framförallt på senare år. Redan innan dess så låg man på de platserna ekonomiskt. Men när ska kraven på topp tre placeringar varje år finnas? Jag tycker att hur tråkigt det än må låta, men jag tycker att Stefan Andreasson har en väldigt vettig poäng, att det handlar om att ekonomiska tabellen, att det handlar om att slå sina förväntningar där, att få som mest att få investerad krona per, alltså poäng per investerad krona, att få det så högt som möjligt. Där har Hammarby varit bland de sämre i klassen i flera år. Malmö kommer ju såklart alltid vara där. När de inte vinner guld så kommer ju de såklart vara ett av de lagen som underpresterar sett i investerad krona. AIK lika så. Men Hammarby är ju där också. Det är ju snarare, det är två säsonger man är topp tre. Annars är det ju femma något år, det är åtta, det är sjua förra året liksom. Och förra året är det rejält sminkat också för att Djukanovic smäller in långskott. Om man kollar på underliggande siffror så var inte Hammarby alls där prestationsmässigt. Jag tycker att kraven borde ökas på Hammarby. Sen kanske man inte ska göra det redan i år, utan i år förväntar jag mig att Hammarby kommer ha en ny mellansäsong. Är det okej, sett till vad man investerar i sin trupp? Det är ju där det är. Och då kan den optimistiska peka på att man är inne i någon form av långsiktig strategi. Den pessimistiska pekar på att det låter alltid så från Hammarbyhåll.
Ja.
Och jag ligger väl däremellan, sanningen ligger ofta däremellan, att det är för ofta det är prat om en långsiktig strategi, samtidigt som jag tror att det här är då första gången man verkligen kanske ska hålla fast vid den nu långsiktigt, oavsett om det kommer gå åt helvete till en början och att det kommer det kanske i år blir en mellansäsong. Ja, men fortsätt då med det, börja inte handla kortsiktigt då i så fall. Jag vet inte. Det är oklart, ovisst, osäkert när jag säger om Hammarby.
Ja, jag tycker du är inne på något intressant där. Det är ju, alltså Hammarby borde vara en klubb som sluta omge sig med ursäkter. Det borde, måste gå för en klubb som Hammarby att både jobba långsiktigt och vara med och uttala att slåss, säga själva. Inte bara säga utan också göra, vara med och slåss bland de tre. Det är lite för fegt liksom.
Ja, men det måste ju också finnas en kortsiktighet för att långsiktigheten ska överleva. Mm. Där har ju Hammarby fallerat tidigare. Där är jag rädd att, eller ja, som det har inletts nu, man ska inte bli för kort i minnet liksom, i att det sett så jävla dåligt ut nu under försäsongen. Men just nu pekar ju på att kortsiktigheten inte alls finns där. Och du måste ju leverera någon form av resultat för att kunna få hopp och tro i långsiktigheten också. Mm.
Men det blir ju lite så, vi ska snart lyssna på Kim Hellberg och Nahir Besara och prata om truppen. Men när man har mycket rotation på tränare, sportchefer, sportslig ledning, det speglar ofta hur truppsammansättningen är. Då blir det lite så här, ja, men kanske som Elfsborg var när Jimmy Tillin tog över. Alltså jag sitter på en trupp som inte är min, som inte är anpassat efter mitt spelsätt, och så byter du tränare.
No.
Och så sitter de där med långa kontrakt. Mm. Det måste ju vara en tydlig ledare som har en tydlig strategi i hur man värvar. Och det är väl det man har gjort nu med von Heine och hans liksom, långsiktighet och det han pratar om, att han inte behöver vara kortsiktig på samma sätt och hur man ska värva spelare. Men då behöver man någonstans tydliggöra det för alla tränare som kommer. De kommer ju hela tiden vilja ha den bästa spelaren för sitt sätt att spela.
Mm.
Ja, och det där är, det är ju inte så att det är liksom, är man kan plocka en tränare och säga att den här kommer passa perfekt in i Bayerns sätt att vara och spela och allt det där, utan den kommer ju också se till sitt eget och vilja ha resultat.
Självklart.
För att den bygger också en CV och ett framtid.
Nej, det finns nog inte en tränare som kliver in och tänker, ja, jag vill ha en ung trupp som ska vara bra om 5 år.
Ja.
Och då, för då kommer den tränaren mest troligt inte ens vara kvar.
Nej, ja, men precis. Så att vi kan komma in på truppen snart. Mm. Och kan väl nämna några sådana namn som jag tycker är så här, det här är konstigt.
Men vi dansar oss tillbaka till upptaktsträffen då Kim, just Hellberg och Nahir Besara satt sig ner hos oss. Så kan vi ta listan på det lite.
Bayern då?
Har du rullat, Biro?
Ja, det är klart ju. Ja. Mm. Har du någonsin inte gjort det? Hur är läget med? Vad gör du där nu då?
Ska mycket du, bra.
Va?
Måste fixa det hemma med barnen och så. Ja, hämta och lämning.
Ja.
Jag är här med er och låter frugan sköta allt.
Ja, förlåt. Den som har frun då. Hur är stämningen i Bayern så här är det dags?
Det är bra.
Ja.
Tog
tid att svara.
Ja.
Nej, exakt. Vi visste inte vem som skulle svara. Men nej, jättebra. Vi bygger på och tränar på för att bli så bra som möjligt och vara redo för premiären.
Hur hårt kör han?
Extremt hårt.
Ja, bra. Kan du beskriva, vad betyder det om du jämför? Liksom? Vad är det som gör, fan? Är det övningarna, är det tiden, är det intensiteten? Är det, vad är det som gör att det blir hårt? Liksom?
Alltså man, om man går tillbaka och jämför med åren innan så tränar vi oftare, längre träningar och tuffare om jag ska välja. Och det är den här träningskulturen som Kim tillsammans med Hammarby har bestämt att köra. Och det, jag tycker det passar bra med så många unga i truppen. De orkar köra och det är på det här sättet man utvecklar spelarna.
Kim, när börjar du släppa upp då?
Egentligen aldrig, utan det handlar ju om en kontinuerlig resa för att bli bättre hela tiden. Och man kan ju inte göra någonting i 3 månader för att sen inte göra det, utan det vi dock gör och det som är lite längre under försäsongsperioden är ju att man håller det längre tid. Sen så när vi kliver in i serien kan man säga så har vi någon form av, vi kallar det deload, det vill säga att man går ner i en 4-5 dagar någonstans där man tar bort teori en hel del och man går ner i bara enkelpass som man kanske gör var 4:e-5:e vecka någonstans även under säsongen då för att kunna få tillbaka den här fräschheten för att sen igen kunna göra sig ännu starkare. Så att det är någonting som fortsätter under hela säsongen men också att man någonstans under perioder var 5:e vecka kanske också går ner lite i det för att få tillbaka den här fräschheten.
Om man kollar lite på sociala medier och så där, så ser man en del Bayern-supporter som pratar om så här, men det ser ut som att spelarna springer och tänker på vad du vill att de ska göra. Om vi börjar där då, tycker du att det är så?
Nej, inte så mycket direkt, utan man försöker såklart att jobba med de sakerna vi jobbar med varje dag. Jag tror inte att det är så mycket att man springer och tänker direkt så, utan det är klart, det gör man väl alltid, att man försöker liksom tänka fotboll och jobba med sakerna. Det är klart att det är mycket nytt, det är klart att det är en del ben som har tränat väldigt mycket under en period som man kanske inte var van att träna så mycket, så att det är väl en kombination av mycket olika saker så, men jag skulle inte uppfatta det som, jag uppfattar det inte som det, utan jag tycker att man ser på spelen under många sekvenser att det är mycket saker som sitter bra redan. Sen så har vi saker vi måste jobba på och bli bättre i, och det gör vi, och det kommer vi bli.
Vad ligger målsättningen i år?
Målsättningen är ju en kombination av väldigt mycket saker, att dels förändra träningskulturen där jag tycker att vi är på bra väg. Målsättningen är att också flytta fotbollen vi spelar till något annat, eller något annat från vad det var förra året. Vi spelar mer dominant fotboll, med vissa kopior som vi värderar högt, som vi vill vara bra i, och där kan man redan nu se att vi har tagit enorma steg. Sen så finns det vissa områden där vi inte har tagit så stora steg, men många där vi gjort det, och där någonstans tillsammans med att vi vill bli bättre också såklart fotbollsmässigt och vinna fler matcher, men det är väl någon form av kombination av det, att sätta någon siffra på placering blir bara onödigt, utan de här sakerna blir viktiga för oss.
Men du har inte det från ledningen, så för tidigare har varit tydligt med topp tre och sådär som Bayern har pratat om.
Det får de stå för i sådana fall, kopplat till vad de tycker är rimligt. Jag är här för att förändra en kultur, för att sätta ett annat sätt att spela på och göra allt jag kan för de grabbarna som är i spelartruppen, för att de ska bli så bra som möjligt. Och i det så kommer vi också vinna fler fotbollsmatcher, och då hoppas jag att det leder till bra placeringar för alla. Så.
En grej som jag tänkt på, som Najer är inne på, som du också nämner här, du, att jag är inför en hårdare träningskultur eller mer träning och sådär. Du kommer från något mindre sammanhang, Hammarby stort sammanhang, rent mänskligt. Hade du det i dig från början där, att gå in och liksom styra upp? Eller är det någonting som du har fått växla upp till sedan du kom till Hammarby? Eller kändes det helt naturligt? Alltså jag bara tänker rent mänskligt, komma in i ett nytt sammanhang. Allt är stort, det är mycket större, det är fler support, ja, med hela det där med att förvärna mobilen. Så ska du komma in och ställa liksom, fan, vi ska träna en, alltså det är inte det första man tänker att man ska göra. Mm. Hade du det, eller har du fått jobba upp det?
Jag har sista åren känt mig jäkligt trygg i de här sakerna. Den värsta liksom stunden jag haft, det var när jag skulle vara första tränare för Kimsta i division 4 för första gången. Jag var tränare när jag var 22 år gammal. Då kände jag att jag var liksom, det var nästan obehagligt att stå framför en grupp och berätta vad jag tyckte och tänkte och sådär. Men under tiden och den resans gång som jag gjort, så känner jag att det här är det jag är bra på, det här är det jag är tror på, och med det så försöker jag ju förmedla en energi till spelarna att de hamnar på samma, liksom, vad ska man säga, väg som jag är i det, och de skapar en tro i det. Så att jag vet att många lyfter upp som ett större sammanhang och mer press, så att det ska vara så, men jag har inte känt det på det sättet. Nej. Och det är ärligt,
då hade du i det från början.
Ja, och kanske, ja,
så sen får kanske man ju se med resultaten liksom, så kommer ju antingen att det flyger eller att det blir ännu mer press. Har du funderat någon kring det?
Men, och den pressen har jag ju haft jämnt liksom. Vad är skillnaden på att gå till en klubb där personer kanske missar sina jobb om vi inte hänger kvar i Allsvenskan? Eller vad är gränsen på att känna att jag lägger all min tid, jag har inte en krona i ersättning, men det här laget ska liksom, och jag ser att min enda chans att få jobba med fotboll är att jag har bra resultat i ett division 5-lag där några vill kröka hellre än att spela fotboll liksom. Alltså, det är ju en kombination konstant av press på mig själv hela tiden som sker. Varför skulle den vara så mycket större för att folk, det är mer människor som säger att du gör inte bra jobb eller inte. Jag ser det inte så, utan jag har haft en enorm press på mig själv för att kunna liksom ta mig till den nivå jag är på, men också i det kunna försörja min familj, kunna göra sådana saker liksom. Så att press har funnits konstant hela tiden, och jag känner inte den på det sättet, att den är så mycket större här.
Vi pratade en del förra året om de unga spelarna, att det var ett år att växa in lite i, att nu måste man leverera lite mer. Hur känner du där med de unga?
Ja, såklart att det är så. De har fått ett halvår på sig, men sen är förväntningarna på dem rimliga, att man ska gå och tro att de ska kanske vinna 70-ligan, sistligan, bla 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 med ett halvår i Allsvenskan, man säger så. Men som sagt, vi har många bra unga spelare, och vissa behöver mer tid på sig, och vissa behöver inte liksom, så som jag sa, många har blivit mycket bättre och de kommer bli mycket bättre också, så med tiden kommer de bli väldigt bra spelare.
Sista fråga, en del i det här är ju att få ihop gruppen. Hur jobbar ni, hur har du jobbat där utanför planen?
Nej, men någonstans så, det får ju Nahir egentligen svara på bättre, men jag är ju här för att hjälpa de här att bli så bra fotbollsspelare som möjligt, och i det så ingår det ju någonstans att ha dem mycket på plats, att jobba med dem och få dem att känna att den här personen gör allt han kan för att jag ska bli så bra fotbollsspelare som möjligt. Utöver det så vill jag ju försöka vara en så bra människa mot alla, och jag tror väl mer på att genom att vi ledare försöker vara det, sen om vi lyckas eller inte, det är ju upp till andra att bedöma, men genom att vara det så kan man sprida en positiv energi som gör att andra människor också känner att fastän det är ganska fint att vara en bra människa mot varandra, som man skapar en kultur på det sättet, än att man kanske bara ska ha liksom aktiviteter över en gång, utan det handlar igen om att vad gör du i miljön, hur skapar du en bild av att det är liksom fint att vara en bra människa, det är fint och det ger energi att vara det, och det är någonting jag tror på.
Du får ju så jävla mycket också när du är det.
Exakt, så alltså, är det.
Alltså den klassiska, man behöver inte ens vara troende för den grejen, tvärt, du vet, du får ju det du ger.
Så är det ju, och det är ju någonstans där jag tror på med när vi pratar om att få ihop en grupp. Jo, men visa att du bryr dig om dem, visa att du står där när det blåser, när folk är arga, så står du där och finns där för dem. Och när de har gjort misstag så finns du där, och när de kommer till jobbet så ser du till att ha en jäkla energi för att de ska känna att den här killen gör allt han kan för att vi ska bli så bra som möjligt. Sen så är det en resa, och det är ju inte lätt att prata om, men det är ju en tuff utmaning att orka vara där varje dag. Men det är det jag försöker vara, sen får andra bedöma om det är till bra eller inte.
Stort tack för att ni tog er tid att komma hit.
Ja, tusen tack.
Tack så mycket.
Tusen tack.
Tack.
Tusen tack.
Ja. Otroligt sympatisk båda de där två för övrigt. Men vi har ju betygsskalan 1-10 som ni nu vet i det här laget. Vi börjar med målvaktsuppsättningen, är det väl som är betygsatt, och inte bara en utan hela gänget där. Det blir en 7a, vilket betyder väldigt bra.
Ja, det måste man ändå säga. Tycker om man börjar med Vlasovic, så har väl han visat varje gång han har kommit in att det där är absolut en av de bättre andra målvakterna. Och någon att lita på. Han har ett kontrakt över nästa år också. Säger väl en hel del. Jag vet inte hur många säsonger han har varit i Bayern nu. Det kan jag
ja, väldigt kolla, många.
Kolla lite snabbt. Men bakom en yngre målvakt som då Dovin är, så är det ju, tycker jag, att han är kanon.
Nej, jag håller helt med.
Sen kanske jag tycker att man kanske skulle ha sålt Dovin lite tidigare. Nu har han också varit i Bayern länge, men det är ju svårt att sälja målvakter. Och jag gillar ju när man går för något lite mer rutinerat sådär. Riktigt unga målvakter, jag är svårt för det. Ska vi se här då. Han är utlånad till GIF Sundsvall 2021. Annars är han sedan 2018 i Hammarby. Så det är ju väldigt länge.
Det är länge. Och man ska inte, alltså, jag vill stanna kvar lite vid Blasevic, för att jag håller helt med dig, Henke. Och det ska man inte heller underskatta, för att Dovin har ju nu i flera säsonger, även om han har varit Hammarbys första målvakt i 3 säsonger, va? Så har han ju alltid haft något litet skadeproblem som gör att han missar kanske 10 matcher per säsong. Och det har ju aldrig varit någon kvalitetsskillnad när Blasevic kommer in, utan det är ju i princip samma nivå, nästan. Det är lite skillnad med fötterna. Sådär.
Ja, det är väl förra året han står 29 matcher.
Så är det.
Annars är det 17, 8, 22-21 där.
Ja, okej. Okay. Ja, men 2 år som given första målvakt då.
Ja.
Får man säga. Men Dovin tycker jag är väldigt bra också, tycker jag.
I försvarsdelen får ett steg högre upp, nämligen toppklass 8.
Ja, och det låter ju väldigt märkligt när man säger det, och så tittar man på hur det delvis har sett ut nu, men även delvis då förra säsongen. Men som sagt, här sätter inte vi betyg på hur försvarsspelet fungerar i ett lag, utan vi sätter betyg på enskilda spelare. Det kanske går att argumentera för att det skulle kunna vara 7a, eller? Jag vet inte, men Fenger håller jag som 8, Kurtulus 9, med vår betygsskala i alla fall.
Jag skulle vilja ha honom som en 10, för att han har varit i landslagstrupperna här tills han blev skadad.
Absolut, men det är ju bara för att han det är ju också det har varit en mittbackskris lite sådär. Jag tycker att det finns en bra mycket bättre mittbackare i Allsvenskan än Kurtulus ändå, måste jag säga.
Ja, tycker jag nästan att han har bevisat sig när han väl spelat i landslag. Han har inte gjort bort sig liksom, på något sätt.
Nej, så är det. Sen Shaquille Pinas är väl där 7a kanske. Det finns mycket kvalitet här. Marcus Karlsson var med i en januari-trupp, slog ju halvt igenom i fjol, visade sig vara väldigt bra. Simon Strand är väl en 6a där någonstans, bra truppspelare att kunna byta in. Men individuellt sett, om man bedömer dem, så finns det ju kvalitet.
Och det har vi ju sett med typ samma backuppsättning, så släppte ju Hammarby in tredje färskt mål 2022 under Martins Fentes. Så att det handlar ju lite om spelsättet och hur övriga lagdelar skyddar försvaret också. Så, så flyg inte iväg och bli allt för kritiska för att Hammarby har så här högt, utan det är bara individuellt.
Ja, och 2022 som du säger där, 27 insläppta. Väldigt, väldigt starkt.
Det är väl tillsammans med Djurgården
färskt. 25,
Kalmar och
Kalmar 27.
Ja, så är det.
Så det, var, det är ändå hyfsat i närtid. Men här tycker jag det kommer ändå lite spelare som truppbyggsmässigt är märkliga. Anton Kralj, jag tycker inte Simon Strand liksom passade in i ett Bayern. Även fast jag gillar honom som fotbollsspelare, så tycker jag att han kanske passar i andra typer av lag. Mer i Elfsborg, så det känns lite märkligt.
Typ Markinares går väl också lämna där lite halvt.
Men det är väl en Cifuentes värvning. Pavle Vagic har väl fått något uppsving nu under Kim Hellberg, men det har ju tagit lång tid. Så att
verkligen.
Men det är ju några riktiga S, framförallt Fenger och Kurtulus och Pinas som drar upp det.
Mittfältet får en sjua.
Ja, här är tidigare år tycker jag har varit Bayerns starkaste lagdel, som jag tycker år för år har försvagats på något sätt. Där Nahir Besara liksom har alldeles för få lekkamrater på sin nivå runt omkring sig. Och då kan man säga att, men vilka är det då? Ja, men Sadiko tycker jag absolut håller en hög nivå. Bojanic såklart. Det blir skillnad när man får springa runt bredvid liksom ungtuppar, och han kanske känner att fan, de här håller inte riktigt min nivå, så att han, Nahir, är väl en nio i alla fall, minst. Sett till allsvenskan så var han är alltid i toppen av poängligan, ju alltid över 20 poäng, känns det som. Skulle förvåna mig mycket om han landade under det i år, med tanke på att Mikkelsen nu är såld, så kommer väl han få flytta upp högre igen. Tecky, ja, vad är han? Ja, sjua på sin höjd skulle jag säga. I sina bästa stunder.
De som är givna här, alltså när, om vi räknar det som ett tremanna mittfält, så Nahir Besara är ju jättebra såklart. Oskar Johansson tycker jag är toppklass också. Jag tycker han är jättebra. De två är givna, de drar ju upp betyget. Där bakom, där håller jag helt med. Det är därför det landar på en sjua. Så att när Hammarby, om Besara och Oskar Johansson spelar 30-30 matcher, ja, men då kommer det ju vara en bra lagdel, självklart. Eller en väldigt, väldigt bra lagdel. Men för Tecky tycker jag också håller hög nivå. Men där bakom så är det ju lite mer osäker. Men Fredrik Hammar har ju sina stunder då han är bra och så. Marcus Rafferty är oprövad. Blixtrade till med inhopp. Men det
Holander är ständigt skadad.
Ja, och han kommer väl framförallt, vad jag misstänker, konkurrera som högerback när han är tillbaka.
Det man hört länge.
Ja, sen har jag haft två korsbandsskador i rad, så att har inte riktigt fått träna in sig där helt och hållet. Men nej, det är en väldigt bra lagdel som jag håller helt med dig med att den har försvagats år för år. Det håller jag helt med.
Anfall 7.
Ja, det är ju inte alltså så rutinerat som man kanske vill att det ska vara i ett anfall. Josef Erabi, Djukanovic 20 år, Majed 18, Dennis Gull 19.
Alltså den äldsta här är 24, det är Boda.
Ja, och han har väl inte gjort någon riktigt glad sedan han kom.
Nej, det får man säga.
Också märklig värmning.
Ja, och då den nya Torera, Basomana Torera som är 18, som kom från Elfenbenskusten, och Asik Mimosa. Jag känner att man vill ha liksom, man vill ha någon form av garanti framåt. Man vill ha spelare som levererar likt Nahir Besara i den lagdelen. Likt man har Kurtulus och Fenger längre bak, som man vet. Så här. Ja, men Erabi ska ju kanske vara den i år.
Fast det kan man inte
20,
säga.
Man kan inte garantera det. Djukanovic samma sak.
Samma sak också. Det är höga toppar, djupa dalar på båda.
Någon som är liksom 27-30 saknar jag i anfallet.
Ja, eller en 25-åring som man vet vad man får. Alltså, ja. Som i Bodas ålder, men som ja. Håller högre klass. För Boda ska ju åldersmässigt och hur länge han har varit i klubben, han ska ju vara den som, här vet man att man får 10 mål per säsong och 3-4 assist.
Så, jämna prestationer.
Jämna prestationer. Ja. Nu, ja, vi får säkert de siffrorna av Djukanovic och kanske Irabi också, men då kan det ju vara 5 matcher där de går utan att göra poäng eller utan att stå ens för bra prestationer. Så jag förstår precis vad du menar, jag håller helt med. Det är väldigt bra spel. Alltså Djukanovic är ju redan nu, har ju visat att han har potential att bli väldigt, alltså sjukt bra. Rabi riktigt långt framme redan för att vara 20 år gammal. Dennis Gyl, bra inhoppare. Men jag håller helt med, det finns ingen garanti, det finns inget jag kan slå fast att de här kommer hålla den här nivån över den här säsongen. Och där bakom, det är inte så att Majed kommer in och att man känner att ja, men det är nästa som kan dominera direkt. Så jag håller helt med. Helt enig. Det är spelarna individuellt sett håller väldigt hög nivå och det är framförallt stor potential, men det är långt ifrån garanti.
Biro, vad tycker du om truppstrategin och liksom avsnacken av de äldre som vi pratar om?
Ja, mamma, det beror ju på lite. Besara är ju äldre.
Ja.
Han är ju lagkapten och han är pappa för laget. Han pratar mycket om att ta ansvar och de unga och hur de ska växa in i det och springa vilken fråga man ställer till honom.
Men när du själv går till ditt eget supporterskap i typ ÖIS och Roma och sådär.
Ja, men att du tar in en rutinerad anfallare betyder inte heller att det, alltså har du spelare som Djukanovic och Erabi som var liksom stod på tröskeln och stampade till att bli väldigt, väldigt, väldigt bra förra året. Så det är klart att många hoppas i Bayern säkert på att någon av dem åtminstone rasar in i det rummet i år liksom. Och då är det ingen som kommer
prata om. Men om du spelar med 3 där framme då? Den tredje?
Ja, ja. Kanske då.
När det är högerytter som är osäker just nu.
Ja.
Men jag håller helt med dig att det handlar inte i grunden om ålder, utan det handlar om hur bra och jämna prestationer du står för.
Ja, är du ung så gör du, då är du ju inte jämn. Det är ju naturligt.
Alltså, det vissa har ju den sällsynta förmågan såklart.
Men nu har de ju, men Arabi har ju, det pratades om att han skulle lämna och det är nästan, det kändes som en halvbonus när han då blev kvar. Nu kommer han ju ha tid att växa in. Han kommer kanske bli mycket jämnare. Han kommer ju bli jämnare. Ju mer erfarenhet han får, ju jämnare kommer han bli. Nu får han erfarenhet, alltså kommer han bli jämnare. Mm. Det är vad jag tror också. Men då är det med, jag tänker på de här värvningarna som du var inne på också, Henke, innan där också när Said, som han hette innan där, han
Boda.
Boda, tack. Bytte till sin mammas namn, tror jag.
Yep.
Men att när han kom från, det var också sådär, vad fan, varför? Och så vidare. Men som sagt, vi kommer ju till det som jag då tror är garantin för att de ändå kommer göra det bra. Det är ju tränaren Kim Elbe som sagt, som då ni har gett en 8, och det är väl rimligt, det är ju toppklass.
Gör man de insatserna man gör med Värnamo så är det toppklass i allsvenskan. Det går liksom inte att argumentera mot på något sätt. Sen är ju det här ett helt annat akvarium som jag tror han kommer få känna på, även fast han i vår intervju liksom säger att det är jobbigt i division 4 depress också liksom. Så är det ju,
det är ju retorik.
Ja. Det är klart, och det den köper inte jag.
Nej.
Framförallt är det en annan extern press.
Ja.
Jag tror att han pratar mer internt om vad han sätter för krav och press på sig själv.
Jag tror att Birro säger väl det i intervjun, nu var det ett tag sedan, men att det är ju liksom, eller om det var, det kanske var Marcelo Fernandes som sa det under i podden, att det är inte bara på honom, det kan ju bara bli på hans familj, det kan bli på styrelsen,
precis.
Såhär, som gör att,
att det blir tufft.
Ja, helt enkelt.
Nej, verkligen.
Men en 8 då?
Ja, de har ju ett mardrömsschema i början, väl?
Ja, det får man säga. Det är Kalmar hemma i premiären och sen så är det ju Malmö borta, Häcken hemma, Elfsborg borta, något sånt. Men det är ju bara idel topp 3.
Fan, det här är ju Hammarby, de ska inte ha någon känsla av att något är mardröm. De ska gå in och säga, fan, vi...
Men sett historiskt
men
så
vill inte ha topp 3.
Historiskt har de inte heller varit bra mot topplagen de senaste åren.
Kalmar hemma i en premiär med all respekt, det kommer inte de, men det
sen, ja. Sen håller jag med dig, alltså jag håller med er båda, sett till att Hammarbys prestation mot topplagen har inte varit övertygande. Sen så vill jag också väldigt tydligt nämna det att jag är så jäkla trött på det där spelschema snacket om att konspiratoriskt, jaha, ja, men alla möter alla 2 gånger.
Det kan ju också vara skönt att möta topplag i en början när de heller inte är lika bra som de är under en serie.
Du kan vända och vrida på det där hur mycket du vill, oavsett så kommer det finns fördelar och nackdelar med allt. Sen så jag fattar väl också att man kanske inte vill ha topp 3 lagen direkt med 2 borta matcher. Det fattar jag, men ja.
Med det sagt så är det den 27 mars när vi spelar in, och Bayern är väl de som ser ut att värva någonting innan innan fönstret stänger.
Ja, det snackas om Fredrik Winter, ja. Dansk mittback.
Ja, och det är väl det vi hör också, att Kim vill ha en mittback.
37,50 blir
det. Mm. Mm. Ja.
Det är ändå ett ganska högt betyg.
Ja. Det får man säga.
Vi tar oss till praktikant-Tims Kalmar. Och jag börjar med den ständiga geografiska frågan till Kalmar, att det är långt till Kalmar. Men det gör man hela tiden, utgår från Stockholm som åtminstone Sveriges medelpunkt. Står man med den berömda Ölandsbron i ryggen så är det inte så långt någonstans. Då blir Kalmar en startpunkt istället. Jag återkommer till det för jag tycker det är en viktig blick på vad svensk fotboll också är. Kalmar FF fick kvala sig kvar i Allsvenskan, var väl både 2019-2020 va? Innan stadens store fast omstridde son Henrik Rydström tog över till säsongen 2021. Då slutade Kalmar sexa och året efter toppade man inom 0,4 om jag minns rätt. Rydström dog till Malmö och Henrik 2.0, Jensen efternamn, värvades in från Danmark och lyckades leda Kalmar till en fin sjätteplats förra säsongen. En rolig detalj från förra säsongen är när Malmö FFs omklädningsrum låg precis utanför den vägg där Kalmar har grandiost, om det är ett foto på när Henrik Rydström lyfte pokalen efter att Kalmar vunnit SM-guld 2008 var det väl, Timma. Det rörde mig inte alls, sa Henrik Rydström i direktsänd tv efter matchen. Nu råkar jag ju, och många andra runt omkring också, känna Henrik lite grann, så att jag vet ju att han talade kanske inte helt sanning just där och då. Det tog fan som att det klart det rörde honom. Hur som helst, Henrik 2.0 Jensen, älskade flaggan när den hängdes upp, brottade sig tämligen snabbt ut ur sin företrädares skugga. Imponerande snabbt tycker jag. Kalmar FF, inte minst efter vårt besök där, en klubb som via spelare och alla och runt omkring utstrålar harmoni. Efter flera år av ekonomiska utmaningar, bland annat gick väl kommunen in och tog över den här guldfågelarena, byt namn till att börja med, är man ju nu en klubb som 3 år i rad legat i toppen av Allsvenskan. Och jag behöver påminna mig själv om att det är på det sättet. Det är liksom Kalmar i toppen av Allsvenskan. Kalmar är dessutom en fundamental byggsten till min egen kärlek till den här serien. En glittrande pärla till stad i utkanten av allt, längst bort, om man då har mitt perspektiv, och ut på radbandet. Så nästan bryter naturlagarna genom att säsong efter säsong överträffa de flesta förväntningar, åtminstone de förväntningar då som kommer utifrån. Utöver det är Kalmar en stad som får dig känna dig både hemma och välkommen. Det är som den gamle krögaren och spiken Martin Bergvall Nilsson säger, kärleken till Kalmar FF betyder allt, det är den kärleken som binder samman den här stan.
Det och alla hans krogar.
Ja, i den ordningen.
Vinterstaden Kalmar.
Nej, för fan, vilken jävla dröm det var på vinter med alltså. Att vackla omkring i Kalmar alltså, år ut och år in för fan alltså. Åk dit om ni inte varit där.
Verkligen.
Så är det.
6-4-6. Resultatplaceringarna, du var inne på likadant med sen man tog ett omtag och Henrik Rydström klev in. Jag är också sjukt imponerad över Jensen, Henrik va? Jensen.
Ja, ah, du tänker så, förlåt. Ja,
nej, Jensen har bara varit där ett år. Så att, men en sjätte placering.
Henrik 2.0.
Exakt. Ändå tassar man runt Kalmar som ett mittenlag som lika gärna kan sluta 10 som femma. Inte KFF-supportrarna då, så, förstås, som Tim, så att jag inte får några arga blickar här. Har både Henrik Rydström och Henrik Jensen överpresterat så mycket 3 år i rad? Eller är spelartruppen kraftigt underskattad? Sanningen brukar ligga däremellan. Men ska man verkligen stressa med att höja kravställningen på Kalmar än? Nej, jag tycker inte riktigt det. Jag kommer inte kräva en topp 6-placering av KFF. Inte heller förvänta mig en. Med det sagt så är jag övertygad om att Kalmar kommer att ta steg spelmässigt i år. Jensen är beprövat skicklig och där finns egentligen bara 2 tunga spelartapp. I David Olafsson och Dennis Hymmet. Och om det är några vi kan lita på så är det sportchef Jörgen Petersson och chefscout Peter Svärd, och att de hittar bra, om inte ännu bättre, ersättare än de som faktiskt har lämnat. Men jag är lite orolig just för anfallspositionen. Jag gillar Dino Islamovic, men han är inte samma garanti som Dennis Hymmet. Det ligger lite skador där bakom och så vidare. Slutligen vill jag också bara nämna lite över min oro, och då gäller det klubbens rekryteringsstrategi, som jag finner något kortsiktig. Snittåldern på truppen är 4:e högst i Allsvenskan. De enda riktigt ordinarie spelarna som är relativt unga och säljbara, om man nu uttrycker så, alltså för bra summor, är Kalle Gustafsson, Samuel Brolin, Jakob Trenskov och möjligtvis Johan Karlsson och Ronny Jansson. Och då är jag lite schysst med Ronny Jansson också, för att han har fått speltid nu under kuppen. Och det, alltså, jag vill inte vinkla det här till att det är något problem kortsiktigt överhuvudtaget, utan vi vet vad vi får av Kalmar. Det är ett lag som kommer att tampas om övre halvan, utan tvekan. Det finns kvalitet i truppen, de kommer att leverera. Men långsiktigt då, och då vill jag liksom titta på vilka klubbar kan Kalmar jämföra sig med som klubb, och kika då på Sirius exempelvis och se deras ekonomiska utveckling senaste säsongerna. Och det är ju en helt annan strategi. Kalmar har ju presterat bättre än vad Sirius har de här tre säsongerna. Men Sirius har ju under samma veva varit sämre, men sålt spelare för summor. Ja, alltså Mileta Rajovic som undantag. Sirius har ju flera sådana försäljningar nu. Jag tycker att Kalmar kanske kan ta lite inspiration av det, utan att för den saken skulle ruska på resultaten. Håller ni med?
Ja, nej. För att man vill ju liksom som supporter också ha resultat. Och då får du ju det om du har bra spelare i truppen. Alltså, det finns större krav tror jag också på att Kalmar FF ska leverera sett till sin historik. Att man har vunnit i hyfsad närtid.
Ja, det finns en helt annan historik än Sirius, ja, absolut.
Och att det finns det. Jag kan uppskatta truppstrategier som inte bara handlar om det här. Liksom. Att man kan lägga mer pengar på ett kortsiktigt kontrakt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Att få, ja, men kvalitet som levererar här och nu, det är värdefullt. Med det sagt så behöver de sälja sina talanger, men det kan räcka med om du har en, två. Det behöver inte vara liksom en drös.
Nej, men det håller jag med.
I många klubbar. Och nu är det ju liksom en skada på Kalle Gustafsson som stoppat det. Annars hade man ju pratat om honom som säkert en spelare som gick för 20 miljoner.
Ja, absolut.
Så att det, jag gillar sättet de värvar spelare. Tycker de hittar också liksom sådana som kan gå in och leverera hyfsat snabbt, typ Trenskov. Att de plockar hem en Jonathan Ring. Jag gillar inte det här hela fokuset på det unga, utan nej, men,
det är precis, ja, det jag brasklappar för, att det är det, jag tycker inte att det ska vara åtta unga spelare där man bara pratar om att de ska säljas inom något år, och så har man 3-4 stycken som kan spela och prestera direkt. Det är inte alls det jag menar, utan jag tycker att Kalmar har ett lag som är väldigt bra redan nu. Men Vad vill Kalmar? Vad är liksom ambitionen om, vi säger, 5 år? Är det att utmana om ett SM-guld igen, som 2008? Är man nöjda med att vara där runt sjätteplatsen?
Alltså, man får inte bli liksom Örebro här.
Nej, men det behöver man inte vara.
Tittar man på Kalmar liksom som stad, så är det ju, den är ju ganska liten, den kommunen. Det är inte så många som bor
men
i Kalmar.
Men titta på Häcken.
Sen har man ju liksom Småland sådär. De är i Göteborg som är en liksom... Och Västra Götaland, där bor jättemycket folk.
Ja, absolut. Men titta på Häcken. Vad har de?
Då finns det liksom ett publikunderlag som är lägre. Det finns sponsormöjligheter, liksom, men det kommer inte vara lika högt om du inte har en Bengt Liljedal. Liksom, så då, jag tycker att Kalmar gör det jäkligt bra sett från förutsättningarna. Nu har de varit nere nere och vänt med liksom kvalplats, kvalplats och sen plats 64. Ja,
exakt.
Alltså det, ja, fan, hade jag varit Kalmar supporter hade jag varit hur jävla glad som helst över det.
Det hade jag också.
Europaspel ett år. Alltså det, man är ju på väg upp.
Men alltså vi pratar om samma sak. Jag säger inte att det bara finns en rätt väg. Men för att vara en klubb, du nämner vilka klubbar, alltså i storleken eller förening och vilka du konkurrerar med och du plockar upp vissa där. Jag tycker att Häcken, man kan absolut jämföra med Häcken, hur de bedrivs och storleken på klubb och förening där.
Det håller jag inte alls med om.
Vadå, det är ju samma, alltså det är ju samma publik, eller Kalmar har större publikunderlag än vad Häcken har. Ja, men
Häcken har Gotia liksom som är,
ja, det är 10 miljoner.
10 miljoner netto in varje år, det är hur mycket pengar som helst. Ja, det, är men... det är en garanti också.
Ja, absolut. Men det är ju
jag vet inte exakt, det kanske Tim kan ta fram hur mycket de omsätter, men jag kan inte tänka mig att,
ja, men
det
nu, ja, men
om... att de skulle omsätta 70 miljoner, så är en sjundedel av ens omsättning.
Jag menar inte Häcken 2024, jag menar Häcken 2016. Det är där Häcken har ju tagit sig på sin resa.
De hade fortfarande Gotia då.
Ja, men hur har Häcken tagit sig från där de var ekonomiskt och storleksmässigt då till vad de är idag? Och för att Kalmar, och du pratade om att man ska hitta, att Kalmar är skickliga på att hitta duktiga spelare. Där är jag helt överens. De hittar jättebra spelare för billigare pengar än många andra. Men om man ponerar att man vill utmana om ett SM-guld framöver någon gång, alltså man behöver inte för det rita upp en Örebroplan över att man ska göra det inom 3, 4, 5 år, utan se att det är inom 10 år att man vill dit. Hur tar man sig dit? Jo, men då är det genom att bygga ekonomi. Eller? Mm. För att annars ska Kalmar plocka in satsa mer kortsiktigt, plocka in spelare som är färdiga här och nu, då kan man ju inte heller konkurrera på samma hylla som 6 andra klubbar i serien.
Men det får man också komma ihåg, att de liksom var på ruinens brant i princip också.
Så är det.
Nu
så är det.
Omsatte de ändå 97,5 miljoner, alltså nästan 100 miljoner, vilket är väldigt nära rekord från tidigare år när det gick väldigt bra. Så att, ja, vi ska inte fastna här, men jag tycker att de gör sjukt mycket rätt.
Det håller jag helt med om.
Och det är en tydlighet i hur de värvar spelare. Jag uppskattar verkligen föreningen.
Ska vi ta och lyssna lite grann på tränare Henrik Jensen och Brescia-ikonen Simon Skrabb?
Hur mår vi?
Var jättebra.
Ja, vi mår bra.
Ja, jag. Det är som en dröm allting.
Jag tänker vi inleder med det. Vi var ju i Kalmar ganska nyligen. Vad gick Birro miste om vi börjar med Simon? Vad gick Birro miste om där på kvällskvisten?
Ja, han missade ju karaoke och en fin middag i alla fall.
Ja, i omvänd ordning alltså. Karaoke går ju verkligen bort, men den fina middagen har jag hört talas om efteråt.
Ja. Sen missade du otrolig i Henriks coach Näste.
Just det.
Med mycket intressanta inslag.
Ja, bra, bra.
Kan vi se. Ja, nej, du undrar igång du.
Ja, nej, men vi alltså Kalmar, nu såg jag inte tipset. Vart står ni i år? Vad hände liksom?
Sjua va? Jag tror det var sjua de tippade.
Ja, men det är ju de som tippar. Men vad är era ingångar liksom? Hur är känslan?
Mycket bra känsla. Så vi har gjort en bra försäsong och vi var jättebesvikna när vi var inte gå till kvartsfinal. Det tycker jag vi hade förtjänat faktiskt, men vi vann inte, så det var ikke fel, men vi har gjort en väldigt bra försäsong och vi känns som om vi är längre fram än vi var i fjol. Så vi har en väldigt bra känsla inför allsvenskan.
Det där man känner att man är längre fram, jag älskar ju att prata känslor, ibland så kan man bli lurad av känslor också, men hur mäter du att ni är längre fram? Hur kan du se det liksom?
Nej, det är klart, men det är klart att man har varit fotbollstränare i 20 år och man ser tränare träna varje dag och man ser farten, tempot, intensiteten, hur vi jobbar både på plan men också utanför plan, hur synket vi är, hur de äldre spelare tar hand om de nya spelarna och kan coacha dem. Så vi är ett väldigt synkroniserat lag skulle jag säga, men också ett lag som på nivå, på kvalitet har tagit ett steg uppåt. Så det är den subjektiva, det är mitt fotbollsöke. Og jeg tror Simon han har samme känsla når han er, ja, springer rundt og træner med klapperne, at niveauen er gået en step op.
Simon, hur mycket betyder ett tabelltips egentligen?
Absolut ingenting, nu är det media också som tipsar, så det
är exakt.
Det är inga experter.
Det är helt rätt. Helt rätt. Vad hänger man upp det för att få bränsle? Men 7 är väl ändå okej, eller?
Ja, det blir väl mer det rimligt, eller rimligt, men närmare vad vår slut placeringen har varit varje år. Precis. I alla fall vi plockar upp den något snäpp varje år, så snart kanske de träffar rätt, men jag tror inte det är åren. Nej.
Vad krävs för att Kalmar ska ta nästa steg, både på plan men vid sidan om plan?
Ja, det är ju klart, det är lite att snacka om ekonomi. Att man måste ha upp ekonomin för att ta nästa steg och bli bättre som förening. Få bättre faciliteter, bättre för spelarna enkelt, för ledarna för prestera. Så det är klart, ekonomi är ju en fråga. Men jag tycker vi vrider värdig krona ut vi kan i de pengarna vi har. Jag tycker vi får mycket kvalitet, också mer kvalitet än det vi borde få. Och det är klart, det är mycket tack vare de spelartyperna vi har fått in. Spelsättet vi jobbar på, vardagen, miljön vi har, sammanhållningen i spelargruppen. Så der er mange saker som er kring Kalmar som vi gör ganska bra. Och det är också därför vi har chansen för att prestera över förväntet. Och det tror jag på vi kan göra det också i den här säsongen. Och verkligen attrakera allsvenskan. Både i den enkelte match men också över tid.
För att ta nästa steg som du var inne på med ekonomi är ju såklart en stor del av det. Hur mycket ligger på dig och hur mycket ligger på Simon då såklart också? Men på dig att kanske spela yngre spelare eller vad måste man göra? Går det att sälja spelare i Simon med all respekt i din ålder? Eller hur?
Ska jag svara
på det? Ja, ligger det på dig eller vad ligger det på liksom, för att ni ska kunna sälja spelare?
Nej, det ligger på mig det att träna fotbollslaget och förbereda dem inför för match och göra det bästa jag bara kan för att hjälpa dem i deras utveckling. Det är ju min uppgift. Och gör vi det tillräckligt bra så får vi också sålt en spelare ibland, som vi gjorde med Miletza förra året till exempel, som jo hade en explosiv utveckling. Elias Olsson blev också sålt, David Olofsson blev sålt nu i en ålder av 28. Så det går ju också att sälja spelare som liksom är lite äldre. Så, men det viktigaste är att vi har vårt miljö, och har vi det tillräckligt stärkt, vår kultur, jamen så kommer vi också över tid att skapa väldigt bra fotbollsspelare som är attraktiva för andra klubbar helt enkelt.
Sen tycker jag med det här med nästa steg, kan jag tycka att vi har tagit det nu. Vi har fått en konstgräsplan som är bra, vilket betyder att vi kan optimera vår förberedelse för 7 mer bortamatcher i år, eller 8 eller många konstgräslag det nu är. Vi har en, vad jag tycker, vi har en bredare trupp i år, så att många av de här bitarna att ta nästa steg så händer, och sen måste man, alltså det måste ju vara en balans också i äldre spelare som kan hjälpa de yngre spelarna att bli sålda. Man bara helt plötsligt ska ha en hel rös unga spelare och tror att det ska bli bra, så går ju inte, utan man behöver ha den här guidningen också. Man har ju varit där själv ju i ett Norrköping som var väldigt säljande och kunde liksom, hade den här processen med Ante och Daja och de här, så att hitta den balansen måste man också ha, och jag tycker att Kalmar FF som förening är extremt mycket rätt.
Men en grej som jag hann uppleva innan jag gick efter en kvart på krogen där, och som ni också vittnade om efteråt och som man kände bara under den korta stunden, det var ju den här otroligt omhändertagande familjära känslan man fick när man träffade er. Vi känner inte er och känner inte liksom så, men man fick en känsla, och också stoltheten som ni satt där och var där för, att ni representerade laget, staden och allt sånt där, att det går att bygga en identitet kring det. Hur viktigt är det och hur ser ni på den grejen?
Jätteviktigt. Jag kan säga, jag har inte varit i någon förening var lagsammanhållningen är så stark som den är i vår omklädningsrum på A-laget. Alltså otroligt fina människor, alla. Och jag kan ge en exempel här på försången. Alltså det känns som om vi har varit på 270 olika planer. Och jag skulle gå in på hver morgon på teorierna innan vi skulle förbereda laget för träning. Nu ska vi åka ut till den här planen, ut till den här planen, ut till. Och en enda gång har någon gnällt. Och det säger mycket om karaktären. Mm. Att man går ut och gör det bästa man bara kan ut för de förutsättningarna vi har. Som inte har varit riktigt bra på den försången här med kunstgräsplan och kommun och sånt. Men det är en annan snack. Men det är mer hur är det laget tar sig igenom det. Och det är en otrolig kraft i laget. Och hur man tar sig igenom de här situationerna. Men också hur man är tillsammans i omklädningsrummet. Både på och utanför plan.
Bara sista frågan. Ja eller nej. Blir ni bättre eller blir ni bättre än i fjol?
Ja.
Ja,
oh, snyggt. Kort och koncist. Stort tack för er tid.
Tack själv. Tack.
Ja, sluta koppla Simon Skarp till Brescia faktiskt.
Det var en kortsiktig session.
Ja, det var, får man lov att säga. Det var inte Simon Skarps fel. Det behöver vi inte gå in på. Det var ju Brescias fel. Vi har betygsskalan, som sagt, 1-10. Målvakt, en 6. Bra.
Ja.
Lite ljummet.
Ja, men vad skulle...
Samuel Berlin har väl spelat i landslaget ändå.
Inte i Arlanda. Han har ju gjort U21-fighter och varit en U21-målvakt, men han har en säsong som första keeper i Allsvenskan.
Han är lång.
I Mjällby. Ja, det är.
Han fick beställa specialsäng.
Jävligt trevlig också.
Ja, han är skön.
Men
ja.
det är en säsong där han har gjort en bra säsong, ja, i Mjällby. En utlån. Så att jag tycker att Samuel Blin har alla möjligheter att kunna vara ännu bättre, men jag skulle vilja se ännu mer av honom först. Mm. Innan det.
Mm. Ja, men mer innan man kan säga bra. Och det vi hört då av Tim, som har specialkoll på Kalmar, är att Jakob Kindberg är absolut en bra andra målvakt som kan konkurrera. Doldis, får man väl säga. Mm. Sen så tror jag att man värmar honom som en Brolin, så kommer han stå. Men målvaktsuppsättningen då måste ändå ses som bra.
Mm. Kul för Brolin att få chansen, om han nu får ta den, att stå i första. Han har ju varit mycket...
Jobbigt om han inte tar den.
Ja, då kan det bli riktigt jobbigt. Ja. När han har varit vid sidan av ett bra tag. Försvarslinjen, eller försvars, inte linjen egentligen då, utan försvarsspelarna ihopsatt del för del 6.
Ja, nu har de ju nyligen värvat in Alex Gerbsback med reservation för uttalet. 26-årig australienare, va? Som jag inte har någon koll på överhuvudtaget.
Han har en del fina klubbadresser som alltså...
Oh, mate! Så snackar de ju.
Ja, absolut.
Där han spelat framförallt mycket då i Rosenborg, men det är ju 2016-2017. Lans var han på lån också. Annars, mellan åren 2018 till 2021-2022 så är det ju inte så mycket spel.
Nej.
Men han verkar ha en bra fysik. Mm. Så han lär ju gå rätt in.
Mycket surf och öl i halmhyddor och sånt.
Så kan absolut.
Fan vad fint ändå. Ja. Tänk du vara fotbollsspelare,
ja, 100%.
Och vara australiensare, se bra ut, vara vältränad, surfa, åka runt och ha det gött.
Ja, väldigt, ja, sämst.
Du kunde ju haft ett sämre liv.
Ja, kunde man ju, absolut. Ja. Bli poet.
Här tycker jag att det finns... Medieprofil.
Ja, exakt, ännu värre.
Här tycker jag att det finns två spelare som verkligen sticker ut. Och det är Johan Karlsson, som jag tycker är väldigt bra. Och jag tycker att Lars Ätra nästintill är toppklass.
Älskar Lars Ätra.
Verkligen bra. Och sen så Rasmus Sjöstedt, älskar den människan, en fantastisk person.
Underskattad.
Ja, underskattad, men det är ju snarare att tassar på en sjua i så fall. Kan inte lägga in personliga värderingar så där. Så, och Ronny Jansson är väl, ja, men 20-årig finsk U21-landslagsman. Mm. Som är lovande. Sen, ja, jag vet att Tim pratar mycket om Arash Motareg Biafarpour, men jag är inte helt såld där. Han är klart kompetent nog för att kunna roteras som både högerback och hoppa in som vänsterback och sådär. Men det är ju ingen man vill stå och luta sig mot över 30 omgångar.
Ja, du lutar ju mot mittlåset, Sjöstedt och Sätra.
Det gör man.
Och det har de gjort i tre säsonger.
Ja, och de spelar nästan allt. Men vad händer nu när Sjöstedt är skadad under cupen? Ja, men då är det ju Ronny Jansson som är där. Och jag tycker att Ronny har skött det på ett bra sätt. Men man står ju också... ganska, alltså det finns ju ingen naturlig trea som är garantispelare där bakom.
Apropå Finland, kolla nu på det här Markoolio och hans morsa.
Ja, ja.
Jävla dröm-tv.
Ja, det är bra.
Fan vad stor hon är alltså. Ja. Vilken jävla...
Fan, alltså, vad sjukt att det landar hos dig nu.
Ja, nu verkligen.
2024.
Ja, ja, men det är andra säsongen där. Men jag tittar ju inte på tv och den här skiten. Men det är tomme fan klass alltså. Det finns något så hoppfullt i att en sån människa blir en stor idol. Ja. När han går upp på scen där och alla står och ropar efter hans morsa.
Ja.
Nykter alki som sitter, du vet, i en jävla swimmingpool och kollar på byggjobbar när de kommer dit och pratar om dem som köttbullar, att något att äta. Man bara, vad fan är det som händer i tv liksom? Jävla dröm alltså. Kan vi gå vidare?
Ja. Mittfält. Hon lanserade Bävling.
Ja.
Har du sett det eller?
Ja.
Ja.
Ja, men hon är bara helt underbar. Man blir glad. Liksom. Ja. Var det försvarslinjen?
Det var det.
Då har vi ju mittfältet. En sjua.
Ja, men starkast lagdelen, va? Mm.
Ja. Ja. Mest garanti, man vill säga i alla fall.
Verkligen, ja. Och här finns det ju både bredd och spets. Kalle Gustafsson, svårbedömd. Jag tycker att han är en åtta innan han skadade sig.
Kalle G.
Ja. Alltså toppklass. Otroligt egentligen att han är kvar i Kalmar. För där har vi en garantispelare. Men sen så är det ju skadorna. Så man undrar lite var Kalle Gustafsson står idag, 2024. Därutöver finns ju Robert Gojani. Alltså väldigt bra spelare. Sjua, tycker jag. Likaså med Romario, evigt unga.
Ja. Romario är så jävla bra alltså.
Ja, fantastisk spelare. En av de mest underskattade i mitt tycke. Melker Hallberg finns där också, som ju är bra, kanske sjua till och med. Mm. Men det finns, man värvar in Magashi, svårt att veta vad han står idag också från AIK, men man ska inte glömma att Magashi var ju faktiskt riktigt, riktigt bra i Värnamo 2022 var det va? Så att det finns ju sparkapital, det finns en bredd, det finns en spets, det är en, de kan sina relationer och vet exakt hur de ska spela med varandra.
Ställer upp ett mittfält med Romario och Gojani och sen så kryddar det med Carl Gustafsson, så är det ju, då är det ju topp 5. Topp 6.
Ja, där någonstans. Ja.
I där man har varit. Ja. Så är det.
Anfall får också en 7.
Kan jag, ja.
Ja, alltså nu när man värvar in Islamovic som vi pratade om, man har Skrabb, Ring, Tränskov får väl också räknas som anfallare.
Ja, yttrar eller tior som Kalmar spelar.
Trenchcoat.
Mm. Nej, inte trenchcoat. Och Tränskov är ju tassar på en 7. Skulle jag säga. Simon Skrabb, 7 tassar på en 8.
Ja, jag skulle nästan säga 8.
Ja, Jonathan Ring lika så. Där uppe och snuddar.
Sista säsong i Kalmar är han ju absolut.
Ja, verkligen.
Han har gjort 2 säsonger i Sydkorea, va? Vill jag säga.
Precis,
ja.
Precis.
Jeju United.
Det var ju den berömda bensinmax-presentationen.
Men han är 8 plus 9 när han lämnar Kalmar.
Ja, fantastiskt bra då. Ja, men det är också något år sedan. Mm. Men det man är orolig för är Dino Slamovic, som vi vet alla vad han kan göra. Alltså, jag kommer ihåg han från Östersund, då han var riktigt bra tycker jag. I Rosenborg. Starka papper, gjorde många mål. Han har väl också sydkoreanskt äventyr i sig, va?
Mm.
Och kommer tillbaka lite halvskadad. Så att i grunden finns det ju en jäkla kvalitet i honom. Men jag blir osäker på hur man kan, vad man ska placera honom idag. Och han har ju inte direkt rosat och stärkt sina aktier under kuppspelet hittills.
Mm. Vi har tränaren då som får en 7 också.
Ja, men, Jens. Väldigt bra. Väldigt bra debutsäsong.
Mm. Och det ger sammantaget 33 av 50. Inte så jävla illa ändå alltså.
Nej.
Kalmar. Ja, så är det. Vi slår igen Kalmar-boken för idag och tar tåget med byte i Alvesta.
Fantastiska nu. Bytet.
Ja, för fan.
Tar du en natt där kanske? Ja. Unna dig en natt
Alvesta på Alvesta. Alvesta är inte hälften så charmigt som Kalmar. Alltså. Fy fan, det måste vi. Alltså.
Inte ens en tiondel va?
Vad händer nu då? Pep till lite. Vi arbetar oss vidare till Bromma-pojkarna. Och det måste ju börja med mitt möte med Olof Mellberg, för det är när jag tar trapporna ner från det som ska bli Brommapojkarnas VIP-lounge. Det är jätteroligt att säga, för det passar inte riktigt in med Brommapojkarna.
Nej, det gör verkligen inte.
Men de bygger den, och det ska vara trappor och barer och fönster och panorama och skit alltså.
Vilka ska stå där?
Nej, det vet inte jag. Men de bygger den. Då träffar jag ju, eller träffar
jag. Bauhaus-vdn.
Jag springer på kanske Nike. Nej, exakt. Nike-folket är lite BP-kopplingade.
Inte lite heller va?
Ja, det är därför de har kvar Nike.
Mm.
Men då springer jag på Olof Mellberg. Jag har aldrig träffat Olof Mellberg innan. Men på en krok en bit bak i minnet så hänger det här citatet från en av mina absolut första krönikor, Expressen. Kan ha varit 2009 någonting. Där jag då skulle ta is att allt bara på något sätt, du vet, man gör avtryck direkt. Och då beskrev Olof Mellberg som en citat, reumatiker på stylter, slutcitat, efter en match mot Juventus. Eller med Juventus, förlåt, han spelade Juventus. En rätt vass, men naturligtvis orättvis bild redan då. Trots att det är väldigt länge sedan så har det här citatet spökat för mig. Jag vet inte varför, men jag har liksom alltid varit, om det är den auran han har. Jag har varit övertygad om att han läste det och sen så har han bestämt sig för att svära en hel ed om att någon gång ge tillbaks. Utöver det så är det bekant för oss åtminstone att Mellberg inte är sådär jätteförtjust i att göra poddar. Nu är han dock fångad i en dörrpost in till Inneplan på Grimsta, så jag frågar honom varför han inte vill medverka i vår podcast. Jag lyssnar aldrig på poddar, säger Olof. Jag är fel generation. Jag lyssnar bara på P3 på morgonen och P4 på kvällen.
Intressant med fel generation också.
Ja. Alltså för att P3 är ju fan en ung målgrupp.
Ja. Jag hade kanske liksom väntat med en sån här barsk och återhållsam superstjärna med stålblick. En stenhård kille som stirrar ner mig till en blöt fläck på golvet. Istället möter jag en glad, harmonisk och pratglad tränare med en visselpipa i ett tygband runt halsen. Vi visste att vi skulle tappa en del spelare inför den här säsongen, säger han vidare. Och de vi har fått in nu passar väldigt bra i det sätt vi vill spela fotboll. Och vi räds inga motståndare i den här serien. Var glad att du slapp landslagsjobbet, säger jag med ett leende. Han skrattar vänligt tillbaka och säger artigt adjö innan han rusar vidare. Olof Merberg lär glömma vårt möte i samma ögonblick som han vänder på klacken. Men för mig är det som att riva ner en dammig gammal presenning. Och det stod inga monster där under. Det fanns inget läskigt alls såklart. Bara en varm, vänlig och solidarisk ordinär fotbollstränare som en gång för inte så länge sedan var en av Sveriges bästa försvarsspelare. På den tiden Sverige tyckte om att ha bra försvarsspelare i fotboll. Det är faktiskt ganska mäktigt att han leder en av seriens allra minsta lag. Förra året trodde alla att BP skulle bli en dyngbagge i allsvenskan. I år tippar de så kallade experterna BP på Europaplats typ. Inte riktigt, men nästan. Sanningen ligger väl som vanligt någonstans mitt emellan.
Ja, jag var tvungen att kolla deras försång nu. Man har ens slagit Mjällby, Sundsvall, spelade 1-1 mot Häcken, vilket tog dem vidare från Svenska Cupen.
Sen förlust mot Halmstad.
Sen förlust mot Halmstad, slå Boys som Häcken förlorade mot i cupen där. Ja, men en stark cup och ja, men, bra start på året när de rullar ut Djurgården med 3-0.
Det är en otrolig försäsongsfacit för fan.
Han har ändå fått ordning ihop med Engelmark såklart på den här truppen direkt, trots att det har varit liksom mycket ut och in.
Förväntningar och krav, Hugo, dina?
Ja, men efter mitt tips i fjol, du var inne lite på tips där, Biro. Där BP inte skulle, jag slog fast det, BP kommer inte plocka en poäng över 10. Har jag nu pudlat helt förstås, konstigt vore annars. Jag gillar verkligen det jag såg av Mellberg och Engelmarks lag i fjol. Det fanns en tydlig spelidé där BP delvis skulle driva matchbilder men samtidigt gå på omställningar så fort möjlighet gavs. De skiftade både formationer och strukturer under säsongen beroende på vilka som var formstarka, vilka de hade tillgängliga till matcher. Ett varierat anfallsspel. Där någonstans ligger liksom mina krav, inte på BP år, utan mina krav på en modern fotbollsfilosofi. Du måste kunna ha ett varierat anfallsspel, du måste kunna ha ett varierat försvarsspel och inte stå och falla med en formation eller en spelare. BP lyckades verkligen med det. Jag förväntar mig inget annat än att BP kommer ta steg i samma riktning, men utan att det kommer krävas negativt kvalspel i år. Den pessimistiska kan peka på tappen av sig Danny Nossa, Samuel Lidsholm och Oskar Pettersson. Där de två senare lämnade som bossman, men försäljningen av Nossa inbringade tillräckligt mycket pengar ändå. Lägg där till en rad utlandsförsäljningar under fjolåret. Nissen och Mellberg exempelvis till Milan och Red Bull Salzburg. Och att Lukas Bergvalls rekordövergång till Tottenham kommer klirra fint på Grimsta. Så har BP en fin ekonomi. Och det märks också på spelarna som har kommit in i laget. Björkander kommer stärka upp försvaret omedelbart. Kåre Barslund är invärvad från den danska talangbrunnen Nordsjälland, säkerligen för att ersätta Alexander Jensen när han väl säljs. Fredrik Kristensen visar tendenser på att kunna göra just samma resa som nämnde Jensen. Och längre fram i planen kommer Dalejo Irandust med stjärnglans och elegans, medan Rasmus Örqvist är så nära på en schweizisk armékniv som vi kan komma. Och sen är jag spänd på att se Adam Jakobsen längst fram. Och slutligen då, de egna supertalangerna då, som man alltid förväntar sig att BP, vem är nästa som kommer upp? Vem är nästa som kommer säljas? Det finns faktiskt en hel del om man kikar där bakom och en potentiell försäljning är Filip Sidklev. Men jag kommer hålla utkik efter Filip Pavlovski, Ossian Nordvall och Alfons Lohake under säsongen. Mm. Även Wilmer Odefalk vill man även lägga till där.
Alfons Åberg.
Ah.
Det är en gammal, det är någon annan.
Ja, det är någon annan.
Apropå att inte jag poddar, Melberg var ju inte på upptaktsträff.
Nej, väntat.
Men det spelar ingen roll, för Andreas Engelmark var där och Ludvig Fritsson, och de kom och hälsade på oss också såklart. Så vi tar och lyssnar på dem.
Fan, BP, ja, alltså,
BP dundrar.
Topptippade BP.
Som jag sa, ja,
det är faktiskt bra tips någonsin.
Fan,
det
är ju
det
kan inte säga. Jag vet inte historiskt, men förra året så det var väl ni som sa att vi skulle ta 3,5 poäng.
Det var absolut inte jag.
Men det står ju för, vi pratade om det här. Men då, det är ju positivt, sen är ju pudlat fullständigt. Det var ju kanon sen.
Det var bara bra.
Ja, exakt. Kan ni ha det liksom, det utklippet i omklädningsrummet?
Så det var 3
poäng.
Nej, men nu är det ju...
Ja, 10.
Nej, ni skulle ta 10. Ni tar inte mer än 10 poäng.
Vad skulle vi få då?
Nej, ingenting alls. Jag gör aldrig. Jag har inte råd. Det är ni som har råd nu. Ni är ju stenrika nu.
Nej, tror jag får pengar.
Självklart.
Skulle jag få pengar för varje du spelare och sådär, hade jag ju inte suttit här. Det hade jag ju på Maldiven.
Om de
har växt. Ja,
Har du glidit som bussar runt?
Men det vi hörde, jag hade köpt en klubb.
Ja, då, vem säger att du inte har gjort det?
Sant.
Ja, däremot märker vi att Filip Berglund är inte här idag. Han är utomlands.
Men i Rom.
I Rom.
Jäklar.
Då förstår vi vad pengarna har hamnat. Ja, exakt, han och Henrik Jurelius.
Spelar han in här nu?
Allt det här spelas in.
Jag har slösat halva vår tid åt det här.
Ja, men det är helt rätt. Helt rätt.
Hur är läget?
Det är bra, hur är det själv?
Jo, men det är som en dröm.
Vad blev ni tippade då?
11.
Fan, Europa,
är det köpt eller?
Europa League.
Alltså, tar ni det förhand?
Om vi blir 11? Ja, det tar vi nog på förhand.
Ja, det slösar jag.
Alltså, ärligt svårt. Mentalt det här inför, menar, det, vi tar börja med den, liksom att alla då tippar er tvärsist förra året och ni klarar er med viss marginal får man inte säga när ni körde över Utsikten. Vad och nu är det ett helt annat läge? Händer någonting i era huvuden liksom? För det, jag antar att ni kunde använda den energin förra året, alla jävlar. Det går ju inte riktigt samma nu. För nu har ni...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag har en annan blick på er.
Ja, men samtidigt så... Ja, vi klarade oss med nöden uppe förra året. Och i truppen känns det väl som att... Ja, vi känner väl att det är inte så många som tror på oss. Vi är en liten förening ändå, så, men... Nu har jag, som ni säger, vi har större ekonomiska muskler nu och har värvat lite så här profilspelare i år, så då kommer det andra förväntningar också.
Hur bra är de där danska spelarna som ingen av oss någonsin har sett?
Jag kan bara svara lite på förra frågan också. Jag tycker att det blir så här, det är inte riktigt så som vi går runt och tänker, att varken förra året när det blev det tipset då eller det som blir nu. Jag tror att man lever i sin bubbla och det är nästa match och vi vill alltid prestera och vinna matchen liksom. När vi åkte till Malmö borta förra året tycker vi att vi ska vinna matchen, tänker vi när vi åker dit. Och det kan ju vissa tycka helt orealistiskt. Men ja, så det är väl en sak att ta med sig. Att idag när det pratas tips, ja, då blir det även tips från oss fokus på det, för att vi sitter här idag. Men imorgon när vi kommer tillbaka till anläggningen så tänker man inte på sånt så mycket.
Köper det.
Men danskarna som vi har, ja, men Alexander Jensen känner ni som förra året. Han visade ju då att han var en duktig spelare. Fredrik Christensen har liknande egenskaper, men en lite annan spelartyp också. Han kanske lite mer offensivt lagd skulle jag säga ändå. Men, och vänsterfotad, vilket är en bra dimension för oss, för vi har inte så många vänsterfötter sedan tidigare. Sen tog vi in en forward här också nu, som vi, han kan spela både tia och forward om man kan säga så. Som är, vi har stora förhoppningar på. Han gjorde sin första träning idag, så jag har ju sett honom mest på video, men de andra har ju sett mer i ledningen och så vidare, men jag tror han kommer kunna göra bra.
Men är det du, Filip Berglund eller Marcus Bring som sitter med push-notiser på FC Fredericia på vad de gör? För det är ju bara därifrån ju.
Jag tror att det är, ja, det är inte bara.
Nej, men det förstår jag.
Men absolut, nej, det är inte jag i alla fall sitter på just där, men vi märkte väl att det är ganska bra med Alexander Jensen också, såg att det fanns möjlighet med andra spelare där. Och Bring har ju en dataanalys, men sen så är det ju Filip och Olof scoutar mycket också. Så att det är ett gemensamt arbete.
Spelmässigt, om man tar den, hur mycket förändras, hur mycket samma, hur mycket utvecklande är det som var? Kommer, alltså, vilken typ av BP kommer få se om man jämför med förra året?
spelmässigt så är det liksom så här, vi är väldigt mycket så här, vad har vi för individer och hur kan vi få ut det maxa dem, om man säger så. Förr hade vi Samuel Holm i en, om man säger, sexa roll eller så, som är väldigt unik skulle jag säga i svensk fotboll. Det är inte många som spelar med den typen av sexa. Men det var ju för att han var sån. Och i år har vi inte riktigt någon sån som är direkt likadan. Paja Piska blir intressant att se. Vi har haft Kalle Sier nu som är egentligen mittback som har spelat där i kuppen. Så det påverkar lite hur laget ser ut. Men jag tror ändå att det övergripande kommer att se lite ut som förra året.
Mm. Jag tyckte ni var ganska flexibla. Inte principerna i hur ni spelar utan formationsmässigt. Sådär. Mm. Och det är ju som en lek med siffror som man ofta brukar säga. Men är det, var det medvetet liksom, eller var ni tvungna att justera en beroende på?
Ibland kan det vara att det spelar tillgänglighet och så har vi lite hur vi sätter upp våra matchplaner. Men i grund och botten så tror jag att det är väldigt medvetet.
Framförallt Ludvig kanske. Du fick ju falsk nia och åtta och allt möjligt.
Ja, det blir lite många olika positioner. Eller inte så många positioner, men jag hoppade runt lite i början innan jag hittade min roll, tycker jag, som har varit perfekt för mig och väldigt roligt. För jag körde fast lite Östersund och sen fick jag nytänning här, så det blev väldigt bra för mig personligen och en bra roll för att röra mig i stora ytor och följa med anfallet och även försvara. Så nej, det blev väldigt bra.
Roligare anfall än att försvara, va?
Ja, måste man säga.
Därför behöver inte lägga in, men jag har inte tid att lägga in något veto på den, men det gör jag ändå. Alltså alla vet ju, de flesta åtminstone som lyssnar på det här vet ju vilken typ av förening BP är och varit genom alltså decennier ungdomsmässigt. Så jag var alldeles nyligen på en liten rundtur på Grimsta och såg, det höll på att byggas loger och det skulle bli trappor och panoramafönster. Och det skulle vara Jesper Husfeldt som gick runt och visade, ska jag säga. Ja.
Krydda lite kanske.
Ja, han fastnade länge vid panoramafönster. De bänkar som skulle byggas inför panoramen. Även bar och restaurang skulle föregå. Vilka, nu är inte ni delaktiga i det, men BP växer, men hur mycket? Liksom, hur är ni i det? Eller är ni liksom i en annan bubbla nere på plan? Liksom? Eller mycket ser ni och märker ni av det där? Varumärket BP, om man säger så.
Alltså, jag vet faktiskt inte. Vi är nog i vår bubbla på att svara på den frågan. Jag har varit i BP länge. Och det är klart att det växer på ett sätt, men inte så mycket som vi märker, va?
Nej, jag skulle inte säga det. Vi är i vår verksamhet bara och ser inte så mycket av det där. Men det är väl att man kan, det är man sett att man tar in lite profilstarkare spelare som vi har märkt av.
Men lämna över till Jesper.
BP handlar ju annars mycket om talang ju, såklart. Med tanke på hur starka han är på ungdomssidan. Andreas har ju redan försökt dra ur lovande talanger sådär, och det är ju meningslöst. Men Ludvig, vem är nästa att slå igenom i BP?
Nästa att slå igenom. Jag har sagt Wilmer Odefalk. Jag tyckte han var väldigt bra i höstas och han har startat säsongen bra när han har lite skadeproblem i januari. Men jag tycker han ser pigg ut och en väldigt talangfull spelare. Så jag tror och hoppas det blir han.
Får inte sälja av era 16-åringar nu? Kan du inte skicka, bara för att Milan kommer där och knackar kan du inte bara skicka dem?
Nej, titta inte på mig. Jag ska sköta den typen av verksamhet. Men nej, det är klart att det är roligast ifall vi kan få upp dem i bra lag såklart och spela dem där. Det är ju det absolut roligaste. Men det finns en verklighet att ta ställning till också.
Tyvärr.
Alltså om man bara kort typ avslutning, så man lägger örat mot marken så hör lite så här, många snackar ju om det andra klubbar och så.
Vad står det nu?
Andra klubbar pratar ju om dig.
Ja, det kan inte jag.
Har du ringit? Så att säga. Har du hört något?
Nej, inte sen årsskiftet.
Förlåt?
Inte sen årsskiftet.
Nej, okej. Okay. Var då du bestämde för
att... Nej, jag hade ju avtal i år i BP, så att det är klart att det var det jag höll
för. Jag ställer om den frågan. Vad är det som lockar mig? Vad är grejen med? Det är kul att vara här. Liksom.
Det jag tycker det är väldigt bra i BP. Jag tycker det lockar med det som vi är i allsvenskan, så att säga. Det är, och att just det som ni pratar om, att många unga spelare genom åren och sådär. Sen så, just det här året, jag menar, det lockar att vi ska bygga vidare på det vi gjorde förra året. Och sen att, jag menar... Ja, det är något avtal med BP den här säsongen, så det var ju utgångspunkten hela tiden för min del.
Finns det någon sån här grej, fan kul att visa alla jävla, alltså bara som tjötar alltså. Folk och andra klubbar och alla som är större och alla som pratar om att de är större. Och sådana, framförallt sådana som oss.
Personligen tycker jag inte att det är så, det är klart att det kan vara kul någon gång, men generellt så fokus på andra saker i livet liksom.
Ja, bra.
Men...
Är det något sunt i
Ludvig då? Håller du med dig?
Det är väl inte där drivkraften är, men... Självklart vill man ju knäppa de större klubbarna på näsan. Det är alltid roligt. Så, men först och främst vill man ju spela bra fotboll och utvecklas mot lag. Ja. Och ta och vinna matcherna.
Ja, det är sunt. Stort tack för er tid och varmt lycka till vad det är de är.
Tack. Tack. Ja.
Vet du vad jag fastnade för? Jag läste alla enkäter i Sportexpressen och Sportbladet.
Du gjorde det?
Och Fotbollskanalen.
En av tre, eller?
Jag läser allt.
Ja, det är klart.
Läser och tittar på allt. Där noterar jag Sotirios Papagiannopoulos i AIK.
Nämner ju Ludvig Fritzson som både den mest underskattade spelaren i Allsvenskan, men också som den han hade velat värva till AIK. Man vet ju inte sanningshalten i det där, med tanke på att det finns ju något visst politiskt i, när man ligger hos storklubbarna, att man inte kan nämna spelare och så vidare från andra lag. Men och att Sotter då ju förstås har spelat med Fritzson i Östersund. Men jag bara slänger ut den där, intressant.
Jag tycker att vi var duktiga på att lyfta Fritzson förra året. Jag lyfte ju Lidsholm mycket redan då,
får man säga.
Men jag minns många poddar vi satt här och pratade om att Ludvig Fritzson gör det riktigt bra. Och där blev man ju nästan lite förvånad, för att de plockade honom från Östersund, och det var ju inte så att han var en lysande stjärna.
Nej.
Det var ju en riktig så här, men, fin värvning, fin smaka värvning.
Mm. Ja, exakt.
Ja, syndikatet värvning.
Ja.
Hade han kommit från danska division 2, då hade alla bara oj.
Hade han varit 22 och kommit från Sandviken eller danska division 2, då hade man gnuggar man händerna.
Men så, bara för att han kom från Östersund så kändes det som att många bara var det där.
Ja, verkligen. Lite så. Vi tar betygssättningen, så är det en femma på målvakt, femma som är godkänd.
Ja, men hur många målvakter ska de ha, undrar jag också.
Ja, det är ju väldigt många.
De har haft problem med att hitta rätt där. Alltså.
Ja, de testade ju mängder med olika i fjol.
Och de får korta tider att testa på. De får typ 2 matcher, sen är det bort. Liksom.
Ja, men den som spelar mest i fjol var egentligen Filip Sidklev. Och då ska vi säga, jag gillar Filip Sidklev. Han är ju en stor talang, men det är ingen färdig allsvensk målvakt.
Men det blev ju inte bra med Linnér där. Alltså. Han kom ju ändå upp i 20 matcher. Och där tänker jag då, för att de värvar ju in Lukas Vägg Johansson, och så tänker man att det är han som kommer stå. Och han har ändå kontrakt över det här året och nästa.
Imponerade inte.
Nej, 7 matcher och sen out liksom. Mm. Och nu då så tar man in Lukas Bergström.
På lån var från Chelsea.
Ja, precis. 2 meter lång finländaren. Heter det? Finländaren.
Ja.
Fan vad sjukt att jag inte kunde det.
Finländare, klass, ja. Bro, helt korrekt.
Och då känner man så här, men då är det han som ska stå då. Så kände jag i alla fall. Men varför har de då kvar både Sidklev och Hägg Johansson och den här unge Otega? Han är väl U19-målvakt antar jag. Men,
mest troligt va?
Men med en A-trupp. Ah, det är lite för många för mig.
Ja, och det är, som sagt, det är ingen som är, det är ju Hägg Johansson som är mest beprövad historiskt. Men utan Lukas Vägg Johansson är precis. På Football Manager var han helt otrolig, så det var då jag instiftade.
Ja, men han var väl bra i Kalmar tycker jag. Tim skakar på huvudet.
Jag gillade emellanåt tyckte han var bra. Han hade ju vissa demonmatcher där det inte gick att göra mål på honom. Det är därför väggen finns där. Men nej, det blir ju inte mer än godkänt. Det är ungt. Den som står för rutinen är ju inte så bra som man kanske trodde. Och de unga, med Filip Sidklev blandar ju och ger lite, men det är godkänd målvaktsutsättning.
Vad hade han? Han har 5 matcher han inte släppt in mål på eller något sånt där.
Ja, i början, precis. Var väl, han kom in starkt.
Nu ska ju de ju kapitalisera på det här. Mm-hmm.
Ja, det finns nog stort intresse för honom, skulle jag gissa på.
Vi tar 6a på försvaret. De har ju tappat Carolas pojk.
Ja, precis.
Han var det också, ja.
Även Rubnars pojk.
Men ersatt.
Ja, mer Rubnars pojk än Carola.
Ja, jag vet
när det kommer till fotboll i alla fall.
Du frågar, ja, kanske.
Men ersatt med Björkander, va?
Bra spelare.
Ingen pojk hade Amadeus sagt själv, tror jag. Ja. Men han behöver inte gå.
Tror det är dags för Alexander Abrahamsson, också flutet i Djurgården, likt Oskar Pettersson. Att han tar nästa steg, har spelat en hel del under försäsongen. Jag gillar verkligen Torbjörn Häggem, apropå schweizisk armékniv. Han kan också spela på många olika positioner. Fredrik Christensen tycker jag redan ser bra ut, men det är för tidigt för att dra några slutsatser där såklart. Alexander Jensen däremot, det är ju en,
spelare.
Det är ju en jättebra spelare, verkligen. Och Kalisir har ju förvisso spelat mest 6a nu under försäsongen, men
under 30 omgångar så tror jag att han kommer stå som mittback som mest.
Det tror jag också.
Ja.
Tror jag också. Mm. Och han är ju rutinerad och bra.
Mittfältet också en 6a.
Ja, alltså det är ju otroligt egentligen att man lyckas värva Dalio Irandus som var toppklass och på gränsen för bra till allsvenskan när han liksom lämnade Häcken. Och hamnar i då det nederländska eller holländska mörkret som vi numera kallar Groningen.
Det får vi fan säga.
En klubb som nästan man vill ha ett helt When We Were Kings-avsnitt Fast tvärtom.
Ja, eller ja, båda delar, för att det ja, var ju guld och gröna skogar för 15 år sedan.
Det är länge sedan.
Men för Dalio Irandust var en av mina favoritspelare i Allsvenskan när han väl var där. Att man då lyckas värva hem honom, det gör ju att det där mittfältet, betyget dras upp. Sen har vi inte pratat om armékniven Kevin Ackerman.
Det är många arméknivar de har.
Ja, men det gillar man ju. Jag gillar tränare också som har så här, vi kan spela de här spelarna på många olika exakt, positioner. Det är en, också en underskattad egenskap. Vi pratade om Ludvig Fritzson. Du gillar Tim Wacker, vet jag. Jag gör det inte lika mycket.
I fjol var han otrolig. Alltså.
Ja, de har GSM där, Gustav Sandberg Magnusson, som gjort flest antal matcher i klubbens historia. Slog ju pappa där för något år sedan. Det är ett bra mittfält helt enkelt.
Ja.
En sexa.
Anfall fem eller?
Ja, här är det ju godkänt. Elektriken Nikola Vasic. Visste ni det?
Nej. Ja, det visste jag faktiskt.
Ja. Mm. Gillar man ju ändå, eller hur?
Ja.
Kanske ska börja anamma det, Biro. Ja. Elektriken.
Vad är det de gör?
Och sen, jag tycker att BP blir...
Ström och i lampor.
Jag tycker BP blir bättre bra med elektriken på topp.
Det håller jag med.
Han erbjuder någonting som de andra inte har med sin tyngd, med sin storlek. Jag är en fan av stora nior, tycker det ger space åt andra offensiva spelare. För att där bakom, liksom Alexander Johansson, vi vet att Engelmark tycker gillar honom, och det är därför han kom från Halmstad. Han gjorde mycket mål i Superettan och allt det där. Men det har inte flugit alls ens kan ännu. Nej. Samma med Alex Timossi Andersson.
Har du sett vad han har snackat om själv då? Alexander Johansson. Har du sett vad han twittrat?
Jo, det såg jag. 10 mål, eller vad var det?
Ja, för att fotbollskanalen med Ola Lidmark Eriksson, playmaker, stod där och hade ju som en fråga. Jag tror att det var Ola. Ja. I alla fall, fotbollskanalen TV4 hade något program där de gick igenom BP inför säsongen. Och så var det då frågan i rubriken, men vem ska göra målen? Typ, eller vem ska stå för poängen eller något sånt där. Pekade väl på att det inte riktigt finns någon given där. Och då hade han citat-tweetat den och skrivit att jag gör minst 10 mål eller något sånt. Ja. I den stilen. Så att han sticker ut haka.
Sånt gillar man. Kanske ska jag in i podden. Om man är så frispråkig.
Ja, för fan.
Som jag sa där, avsluta på Timossi Andersson, helsingborgaren som gick till Bayerns U19. Stor talang verkligen. Som ändå har liksom jättemånga klubbar på sitt CV efter det. Kommer från Heerenveen förra året och känner, oj. Det är många så här som man känner med BP. Oj, han landade i BP.
Ja.
Som man också ska vänta på ska bli en bra spelare.
Kommer
bra
säkert bli det. Men det är bara slutligen, jag tycker inte att det finns fog för något högre än sexa här. Eller en femma här faktiskt. Det är Vasic som jag tycker är bra. Resten kan bli bra och mer därtill. Men
när vi tar oss ner till tränaren så får något, så vill jag lägga till det apropå inne på när man reagerar på vilka spelare de har. Hur de har jobbat. När det är en liten klubb som BP så är det så jävla viktigt vilka som de andra är. Filip Berglund har ju varit ett tag. Henrik Jurelius inne. När jag pratade med Jesper Osfeldt på min dag på Grimsta pratade han jättemycket om Jurelius sätt att arbeta och hur de har öppnat dörrar och kommit i kontakt med folk och ligor och människor som de aldrig har varit i kontakt med tidigare och sådär. Och de är också svinviktiga. Det är ju inte de som betygsätts, men jag vill bara det sagt. För tränar du, hon får ju en 8
av bra, byrå. Ja. De ska verkligen ha
kräv. Sportcheferiet, när vi rankade sportcheferna så höjde vi verkligen Filip Berglund där och pratar om Jurelius.
Teknisk direktör är Jurelius titel, men han är en alltiallo, det är ju alla på BP, men de två gör det väldigt bra.
Ja. Vad tycker du om de titlarna som är direkt översatta? Från technical director?
Det är bara det vad de ska väl ha det i sitt lönesystem, känns det som. Henrik Jurelius är ju mer än både, alltså det blir lite fånigt liksom.
Ja.
Men han gör ett bra jobb oavsett vad det står på visitkortet.
Alla klubbar har ju typ en teknisk direktör idag.
Ja.
Inte Diffen, va?
Nej. Faktiskt inte.
Men tränare är en 8. Ja. Skulle ju gå att kunna argumentera för landslagsklass då, i och med att det var Mellberg själv som tackade nej.
Faktiskt.
Men vi får ju se till liksom insatsen i Allsvenskan. Och då kan man säga så här, Hugo trodde de skulle ta färre än 10 poäng. De hamnar på kval. De gör det väldigt bra under säsongen. Då blir det någonstans ett väldigt bra betyg, tycker jag.
Jag tycker de trollade kvar. Och att spelartruppen var underskattad. Men
och att Mellberg var ny in. Att det var ju Engelmark visserligen som var liksom kvar sen kittentiden. Men ja, det blir en 8. Mm. Helhetsbetyget 30 av 50.
Ja, inte så jävla. Då är man ju där som typ 13, 14, 12.
6a, 8.
Ja, exakt. Ja, där har ni dem. Det var bibel nummer 4 där.
Mm. Jag får koll på alla lag, känner jag. Ja.
Ingen bibel
alltså, där inför allsvenskan.
Ja, ja, men verkligen.
Skär torsdag idag och allt.
Mm. Okej, okay, men det här
jag blir... Jag hade en idé annars. Ja, jag såg att Aftonbladet nominerade för sin AI-satsning. Mm. Och att de bland annat då när Sverige firade 500 år med Gustav Vasa. Att de hade skapat... vi har ju pratat lite AI här, Biro.
Ja, men det är, ja,
han gillar ju inte det.
Ni får nej, prata men det
jag,
är,
jag vill inte ha!
Förra året så skrev jag ju en allsvensk krönika, eller bad ChatGPT skriva en allsvensk krönika som att Marcus Biro hade skrivit den. Ja, och så men, läste vi upp den. Ja. Och då kände du så här, fan det där är ju ändå inte...
Ja, ja. Men det blir ju... Ja,
och så vidare. Ja, men då hade de i alla fall skapat att man kunde chatta med Gustav Vasa.
Okej.
Okay. Stort.
Ja. Det var ju någonting. Nu tappar jag den. Nu kommer jag inte på vad jag skulle säga.
Nej, okej. Men det kanske, ja.
Vad som bibel där då?
Ja, att man nu inför påsken.
Chatta med Jesus?
Ja, exakt. Ja, okay. Ja. Ja, men istället då?
Kommer jag till himlen är ju min första fråga. Nej, kommer svaret bli.
Så är det, ju syndat.
För,
nu, ja,
för då, bad vi ChatGPT bara Jesus, men också att lägga till lite förordslang. Kan jag säga, det är ett tips.
Vad fan, ni sitter ju för länge på kontoret på dagarna. Vad fan är det här liksom?
Det är bara du som kör 2 timmars pass
på kontoret. Ja, jag känner ju man att stanna med det. Man behöver inte stanna kvar här liksom.
Vill man ha ett skratt, så testa det.
Ja, okay. Ja, det kan jag
tänka. Där har du dagens bibellära.
Ja. Nej, jag har en bonus också, en enkel då. Vad var det som hände på långfredagen? Det vet du.
Middagen.
Nej, det vet du, bara skojar med mig. De spikar upp dog. Honom.
Ja, han dog.
Han dog
klockan... Så åter uppstår han på söndagen.
Exakt. Mm. Bra. På lördagen där var det, vet jag inte vad de sa.
Torsdagen är ju middag, man.
Nej, ser man i trädgården där och gråter.
Är det inte läst?
Nej, den är
tidigare. Men fan är den då?
Ja, den är innan.
Ja, känner att jag...
Fy fan, vad
jag måste in och chatta med Jesus, känner jag.
Ja, gör det.
Nu vi kommer. Ja.
Du behöver inte ens fråga om du kommer till himlen, eller är det inte ändå?
Jag vill inte till någon himlen.
Nej, exakt. Det andra är ju roligare.
Lägg mig i vetenskapens famnar istället.
Ja, det är bra. Det ena utesluter inte det andra.
Jo.
Nej, det gör du inte. Det har du inte tänkt med. Det är massa troende som är
skeptiska. Men då kan jag säga det, att i Bibel 5 så kommer vi avsluta med en krönika skriven av ChatGPT Biro.
Ja, gör det.
Bra. Om allsvenskan.
Bra.
Äntligen en uppgradering.
Inläst av Google Translate rösten.
Ja, gör det. Kör den så kan jag sluta här sen. Sen ni kör med den. Det blir samma jävla skit.
Kan du tjata, lägg till så att den tjatar om försvarsspel och att Biro har bott i Norrköping i 8 år. Ja.
Kan du skriva
en
krönika
om
allsvenskan? Okej, där kommer det i Bibel 5. Ja, det är bra. Cliffhanger.
Ciao,
ciao.
Tack ska ni ha.
Ciao.